Ja, välkomna till dagens bibelforum. Det åttonde för det här läsåret. Ämnet idag är Jesus och uppståndelsen. Och poängen med bibelforum är ju att vi försöker att titta efter i Nya testamentet för att se vad säger Nya testamentet om ämnet Jesus och uppståndelsen. Vad säger kristendomen? Vad säger Nya testamentet? Jag tänkte börja med några citat som talar om att Jesus förutsäger sin uppståndelse. I förväg talar han om vid några tillfällen vad som kommer att ske. Men det visar sig att de som lyssnar, lärjungarna, de förstår inte riktigt vad han pratar om. Det låter så märkligt. Och de berättar själva efteråt att de fattade inte. Och vi kommer också att lägga märke till att när man går ut på den påskmorgonen så har de inte en tanke på att Jesus kan ha uppstått. Så det var inte så där att det var ett önsketänkande och att de drömde om det, utan det var de totalt främmande. Men Jesus sa i förväg vid flera tillfällen att han skulle dödas, men på tredje dagen skulle han uppstå igen. Jag citerar ett par ställen. I Matteus 17 står det: Människosonen, det är Jesus som talar, Människosonen kommer att bli överlämnad i människors händer, och de kommer att döda honom, men på tredje dagen ska han stå upp igen. Han säger inte jag, han säger Människosonen. Det är den vanligaste beteckningen han använder för sig själv. Och man har undrat lite varför Jesus inte säger jag, eller varför han inte säger Messias. Att han inte säger Messias torde bero på att det fanns Messias förväntningar som var obibliska. Man ville ha en Messias som var en brödkung, kan man säga. En inomvärldslig fixare, så att säga. En som ordnade ett inomvärldsligt lyckorike, fritt från det romerska förtrycket. Och Jesus var inte en sådan världslig kung. Och han sa som en god rabbin i regel inte jag, förutom i tillfällen när han vill stryka under sitt gudomliga ursprung. För säger man jag är, så hänvisar man till Gud som bär det namnet. Och det gör Jesus vid flera tillfällen. Men han nu ska tala om vad som kommer hända med honom. Då säger han i regel Människosonen. Och förmodligen beror det på att han vill få lyssnarna att tänka på Daniels bok, där det talas om Människosonen så som en som kommer från himmelen. Han är alltså inte en jordisk gestalt på vanligt sätt. Han har kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Men denne Människoson, han kommer att överlämnas i människors händer. De kommer att döda honom. På tredje dagen ska han stå upp igen. Och det är klart, om man tänker efter, om de hade förmåga att lyssna till det här, så måste de ju tänka att det är en märklig människoson det här. Då måste i så fall människosonen vara utan synd. För det är förutsättningen för att döden inte kan behålla någon. För syndens lön är döden, det visste alla. Synden skiljer från livet, berövaren, det eviga livet. Om nu Jesus säger att Människosonen skall stå upp igen, då har inte döden rätt till honom. Och det var något mycket märkligt med människosonen. Han säger, han upprepar det här, man kan följa det i evangelierna, kommer ännu närmare sista veckan så upprepar Jesus vad som kommer att hända. Han gör flera sådana här förutsägelser. Några dagar senare så säger han igen, människosonen skall bli överlämnad åt översteprästerna och de skriftlärda. Här ser ni, här säger han lite mer. Förra gången sa han ska bli överlämnad i människors händer. Nu talar han om lite flera detaljer. Människosonen ska bli överlämnad åt översteprästerna och de skriftlärda. Och det kommer att döma honom till döden. Ytterst märkligt. De frommaste, de högsta andliga ledarna, skriftlärda som borde förstå skriften, de kommer att döma den enda rättfärdige till döden. Det vill säga att han är mest skyldig av alla. Det är klart att det här var så märkligt så det, de kunde inte tänka vidare på det här. Det låter ju något helt otroligt. Att de främsta andliga ledarna skulle förkasta den främste bland andliga människor, människosonen. Människosonen ska bli överlämnad åt överste prästen och det skriftlärda. Det kommer att döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå igen. Här ser man att när översteprästerna och de skriftlärda dömer honom till döden, det gör de ju också, så kan de inte själva avrätta honom, därför att det är ju romarna som har makten. Och romarna kallas här i texten för hedningarna. Romarna var ju inte judar, utan de var hedningar. Och de andliga ledarna bland judarna skulle alltså överlämna Jesus till romarna så att dödsdomen kunde verkställas. Och det skedde ju också, som ni vet. Man för över honom till romarnas ledare Pontius Pilatus. Och så får man fram en orsak till dödsdom för romarna som är en annan än deras egen. De hade ju som orsak till sin dödsdom att han har hädat, han har gjort sig till Gud. Men det var ju inte dödsstraff på det bland romarna. Och då säger man att han har gjort uppror. Han är en kung som har gjort uppror mot kejsaren. Det var dödsstraff enligt romarna. Och för att kunna säga det så var de tvungna att få fram en rad falska vittnen. Och det var inte övertygande. Vittnena stämde inte överens och Pilatus blev inte övertygad. Men han blev hotad. Släpper du honom fri så är inte du kejsarens vän. Och Pilatus säger, jag finner honom inte skyldig till något brott. Ta ner och döm honom. Är det inte lovligt för oss? Och till slut ger han efter. Men tår sina händer och säger, jag är oskyldig. Men han känner sig tvingad att fälla dödsdomen. Ja, vad berättar texterna sen? Jo, dagen efter avrättningen, alltså dagen efter långfredagen, så står det hos Matteus att då hade man ett sammanträde bland översteprästerna och fariseerna. Då samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och så sa de, Herre, vi har kommit att tänka på att den där bedragaren, medan han ännu var i livet, sa, efter tre dagar ska jag uppstå igen. Befall därför att man bevakar graven fram till tredje dagen. Här står det i Matteus 27. Det är mycket intressant. lärjungarna berättar att de kom inte så mycket ihåg det där, att han hade sagt att han skulle uppstå igen på tredje dagen. Men fienderna, överste prästerna och de skriftlärarna, de kom ihåg det. De drog sig till minnes. Och de är ju livrädda att det ska hända någonting. Och de betraktar Jesus som en bedragare. Och nu vill de ha romarnas hjälp till bevakning. De har alltså ett sammanträde på lördagen. Medan han ännu var i livet, så minns jag att han sa: efter tre dagar ska jag uppstå igen. Befall därför att man bevakar graven fram till tredje dagen. Pilatus går med på det. Han ställer vakter till förfogande. Eller låter dem sätta ut vakter. Det ser nästan ut som, jag säger visst, ni får bevaka graven. Och det som hände enligt Matteus 27, det är att de satte ut vakt vid graven och dessutom förseglade de stenen. Så att absolut ingenting nu skulle kunna hända. För de tänkte det att, tänk nu om lärjungarna kommer till exempel och rövar bort honom. Och så gömmer de undan liket. Och sen kan de ju sprida ut ryktet att han har uppstått. Och då blir det ett elände. Så det kunde man då förhindra på detta sätt. Ja, om vi nu går till söndag morgon. Vad hände egentligen enligt Nya testamentet? Alltså vi går till själva uppståndelsen. Och vi kan gå igenom Matteus berättelse lite kort, vi hinner inte allt. Markus, det är Matteus 28, det är Markus 16, det är Lukas 24 och det är Johannes 20. Och vi kan också se vad Paulus säger i första Korinthierbrevet 15. Vi börjar med Matteus 28. Vaktmanskapet var på plats. Och de rapporterar, står det, för överste prästerna att det har hänt något oerhört. Det har skett en ofallbar händelse vid graven. Så att stenen är borta. Den där förseglade stenen är helt omöjlig. Den är rullad åt sidan och graven är tom. Och de har varit där, så att det kan inte vara så att någon har brutit sig in och fört bort Jesus. Och om så var fallet, så hade de ju den bästa möjlighet i världen att spåra upp de brottslingarna och därmed avslöja bedrägeriet och visa upp liket. De rapporterar om detta och är djupt skakade. Och det blir ett sammanträde, överste prästerna sammanträder med ledarna, judafolkets ledare. Det står sammanträder tillsammans med det äldste. Äldste, det är ungefär detsamma som ledare. Och vad gör man då? Jo, då berättas det i Matteus 28 att man ger soldaterna en stor summa pengar för att de ska sprida en lögn. Ni ska säga att hans lärjungar kom dit om natten och stal bort honom medan ni sov. Det var inte så lyckat egentligen. Vad tror ni skulle hända om ni har fått ett uppdrag att bevaka någonting? Och så sen så sprids det ut att ni låg och sov när ni skulle vara vakt. Då ligger ni illa till. Och det verkar väldigt konstigt. Det förstår också naturligtvis översteprästerna och det äldste. Så de säger så här: skulle nu detta komma till landshövdingens öron, så Pilatus får reda på det här, då ska vi fixa så att ni inte råkar illa ut. Ni ska inte behöva ha några bekymmer. Och så sprids det ryktet. Och tro det den som kan, att de har förseglat graven och de har placerat ut vakter. Och så somnade vakterna och så kom lärjungarna där och sen så bröt de in seglet och fick undan stenen och så tog de bort liket och så har de gömt det och så har de gått ut i världen och predikat att han har uppstått. Och så är de så övertygade om att han har uppstått så att de går i döden för denna tro. Tro det är den som kan. Det krävs verkligen en tro som är omöjlig. Det var Matteus. Markus berättar lite kortare. Markus 16 säger att tidigt i gryningen så kommer kvinnorna ut. Varför kommer kvinnorna? Jo, de hann inte med på fredagskvällen innan sabbaten bryter in. Sabbaten bryter ju in vid 18-tiden. Och de hade ju velat ge Jesus en sista tjänst. När han hade tagits ner från korset och innan han lades i graven och det förseglat, så hade de ju velat smörja honom och lägga in välluktande kryddor och annat. Det hann de inte. Och nu tänker de att vi vill göra en sista tjänst till vår mästare. De tror inte heller att han står upp. Och då tänkte de, vi får väl vänta till sabbaten är över. Sabbaten är på lördag. Och de är så ivriga så de skyndar sig tidigt i gryningen medan det ännu är mörkt. Och de har skaffat såna här kryddor, vad är det, salvor och sådant. För att göra denna sen. Men så slår de om dem. Hur ska det här gå egentligen? Det är ju, de har ju själva sett den stora stenen. Och de pratar med varann. Vem ska välta bort stenen? Och när de kommer fram där redan i gryningen så visar det sig. Stenen var rullad åt sidan. Jag vet precis hur de där ser ut, de här gravarna. För de finns där nere. Någon av er har varit nere och sett också. Att det är en jättestor bumling som ingen orkar rubba. Men den ligger i en skåra. Så den är som ett jättestort stenhjul som då var rullad åt sidan. Markus berättar alltså att när kvinnorna kom så var stenen rullad åt sidan. Och jag vet ju inte vad de tänkte riktigt, men tyckte det var oerhört märkligt. Då kan vi ju gå in och göra vår tjänst och smörja liket. De gick in i graven, men Jesus var inte där. Han hade uppstått. Han är inte här, säger en ung man i vita kläder, ett himmels sändebud, en ängel. Han är inte här. Där ser ni platsen där de la honom. Om graven ser ut ungefär så som den grav de visar vid Gordons Golgata, som finns vid busstationen idag i Jerusalem, så var de där gravarna gjorda så att de hade huggit in i klippan också som en bänk, som en stensoffa där man la liken. Och förmodligen såg det ut så, och han visade, här är platsen där man lagt honom. Platsen var tom. Lukas berättar samma sak. Tidigt på morgonen, tidigt i gryningen på första veckodagen, det är alltså söndag morgon, så kommer kvinnorna och så finner de att stenen hade rullats undan och de gick in. Men Jesu kropp fanns inte där. Och de får besked. Han är uppstånden. Och i Lukas så sägs det så här: kom ihåg vad han sa er om människosonen. I Lukas finns den här erinran om den här förutsägelsen som jag läste förut. Kom ihåg vad han sa er i förväg om människosonen. Att han skulle ju stå upp på tredje dagen. Och då står det, då erinrade de sig vad Jesus redan tidigare hade sagt. Johannes berättar samma sak. På första veckodagen, tidigt om morgonen. Och av kvinnorna som kom så är det tydligen Maria från Magdala, eller Maria Magdalena, som är den ivrigaste. Så Johannes nämner särskilt Maria Magdalena. Han säger, Maria Magdalena fick se att stenen tagits bort. Och så står det att hon sprang till apostlarna. Hon säger, de har tagit bort Herren ur graven. Och ni ser att det är inget önsketänkande det här att Jesus har uppstått. Hon har inte en tanke på det, utan hon tror att de har stulit honom. De har tagit bort Herren ur graven. Vi vet inte var de har lagt honom. Så den första tanken, att han har inte stått upp, utan de har flyttat på honom. Och då ger sig Petrus och Johannes iväg i full fart till graven. Och Johannes, som förmodligen var lite yngre än Petrus, han var en aning snabbare. Och Johannes berättar själv om det här, att han som kommer först lyfter sig in. Han är lite försiktig, han går inte in i graven första gången, utan han lutar sig in, och då ser han bindlarna där. Bindlarna utan kropp. Petrus, du vet hur Petrus är. Han har ju sin speciella karaktär. När han kommer flåsande då, kan man gissa 10 meter efter. Så han går rakt in i graven, oförväget, rätt in i graven. Och vad såg Petrus? Han ser, och samma sak, han ser bindlarna. Och han lägger märke till att ansiktsduken, huvudduken, den var hopvikt, hoprullad speciellt och lagd på ett ställe för sig. Mycket märkligt. Det lade han märke till och säger det till Johannes. Och Johannes då, han hämtat sig lite, så nu tittar han inte bara in, då går Johannes också in. Och Johannes skriver sen att han såg och trodde. Han såg och trodde. Jesus måste ha uppstått. Och så tillägger Johannes att först så hade de inte fattat skriftens ord att han skulle uppstå från de döda. De blir ju så småningom av studium också i skriften mer och mer vissa om att det här är ju förutsagt i Gamla testamentet. Och ni kanske vet att Jesus själv, när han undervisar lärjungarna efter sin uppståndelse, han vistas ju tillsammans med dem i 40 dagar. Det blev ett rejält bibelforum i 40 dagar. Och första dagen av de där 40, så går han ju och undervisar Emmauslärjungarna. Och då berättas det ju i Lukas att han sätter inte igång och talar med egna ord, utan han har ett bibelstudium med det. Så att han börjar med Mose, och så går han igenom profeterna och saltarsalmerna och uttyder och förklarar för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Att han måste ju enligt skriften lida och dö för människornas synder, och att han skulle uppstå igen. Och det här kommer då senare lärjungarna ihåg och blir befästa i detta. Men från början hade de inte fattat detta. Så har vi Paulus. Paulus skriver ju om uppståndelsen mycket i sina predikningar, i sin förkunnelse. Han talar också om uppståndelsens faktum, särskilt i brevet till församlingen i Korint, det första brevet i det 15:e kapitlet. Han säger att det här är själva huvudstycket, alltså själva grunden i vår tro. Och då har han en rad att-satser. Då säger han, det är ett huvudstycke, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begraven, det var alltså ingen skendöd eller låtsasdöd. Han dog för våra synder, han blev verkligen gravlagd ordentligt i graven. Han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och han visade sig för Kefas, det är alltså Petrus, och sedan för de 12. Sedan visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, varav de flesta ännu lever, några är avsomnade. Och sedan visade han sig för Jakob och sedan igen för alla apostlarna, och allra sist visade han sig också för mig. Jag som är att likna vid ett oförgånget foster och så vidare. Det var en lång, lång lista där. Sen berättar ju också då texterna hur denne Jesus som inte är i graven visar sig. Och de får se honom som den riktige Jesus som äter och som dricker och som har märkena efter spikarna och efter spjutet i sidan. På första kvällen när Jesus uppenbarar sig, då är en apostel inte med, nämligen Thomas. Och när Thomas sen kommer, får inte veta var han var, så säger han: jag kan inte tro det. Och han säger: om inte jag får se det själv, jag kan inte lita på vad ni säger, om jag inte får se det med egna ögon, jag ännu mer, om jag inte med mitt eget finger får sticka in det i hålet efter spikarna, hålet i spjutningssidan, så kan jag inte tro. Och vid en senare sammankomst så visar sig Jesus för lärjungarna och säger till Thomas: räck hit din hand och stick den in i min sida och tvivla inte utan tro. Och det berättas hur han visar sig för kvinnorna och hur han samtala med lärjungarna, umgås med dem i 40 dagar. Kommer tillbaka till detta så småningom. Jag ska säga då något om: har det här nu någon betydelse? Är det här nu så viktigt? Ja, det här är ju naturligtvis en oerhörd sak. Det här är ju en omöjlig sak att en död uppstår igen. Men det har en oerhörd betydelse enligt kristendomen. För att Kristus har med detta omöjliga för människor och för det mänskliga helt omöjligt gjort det som är omöjligt, nämligen lidit och dött för människornas synder, därmed betalat människornas syndaskuld. Och eftersom man har uppstått, så är han i alla stycken rättfärdig. Till den som inte är 100% rättfärdig, han kan inte uppstå till liv. Han har alltså den rättfärdighet som vi behöver för evigt liv. Och han har till fullo betalat syndaskulden. Så här skriver Paulus i samma brev, första Korintherbrevets 15 kapitel från 14 versen: har Kristus inte uppstått, då är vår förkunnelse bara tomma ord, och också er tro är bara tomma ord. Då står vi där som falska vittnen om Gud, vi som vittnat tvärt emot Gud att han uppväckte Kristus, som han alltså inte har uppväckt. Men om Kristus inte har blivit uppväckt, då är er tro en tom inbildning, en illusion. Då är ni alltjämt kvar i era synder. I så fall har inte Kristus ju betalat syndaskuld. Men, säger då Paulus, nu har Kristus uppstått från de döda. Och det är nu det kristna budskapet, det man går ut med och förkunnar. När Paulus skriver till Rom, till de kristna i Rom, för att förbereda sitt besök där i slutet av sitt liv på 60-talet efter Kristus, då skriver han i Romarbrevet 4:25 att Kristus, han utgavs för våra synders skull. Alltså till följd av, som ett resultat av våra synder utgavs Kristus. Utgavs betyder att han offrades. Han gav sitt liv som lösen för våra synder. Han betalade syndaskulden. Och, fortsätter han, och han blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Alltså till följd av vår rättfärdiggörelse, eller som ett resultat av vår rättfärdiggörelse. Vad betyder det? Jo, ordet rättfärdiggörelse betyder frikännande dom. Frikännande dom. Det vill säga den rättfärdige domaren Gud själv har frikänt oss. Vi stod ju där med skuld och domaren skulle säga skyldig till evig skilsmässa från mig, till evig död, till evig förtvivlan. Och nu säger domaren en frikännande dom. Hur kan han göra det? Jo, därför att Kristus har gottgjort. Kristus har betalat skulden. Det finns ingen skuld kvar som man måste sona. Och rättfärdigheten som vi måste ha, den har Kristus för vår räkning. Så Fadern ser oss genom sin sons verk och uttalar en frikännande dom. Och att han har uttalat denna frikännande dom bevisas av att graven är tom, säger Paulus. Han blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Som ett resultat av att skulden är betald och lagens alla krav är uppfyllda, rättfärdigheten är fullkomlig hos Kristus, så fick han liv igen. Så därför är det så viktigt enligt kristendomen att Kristus har uppstått, att graven verkligen var tom. Och denna frikännande dom, det är det som kallas för evangelium. Det är det som man då delar ut till människor. Och då är det olyckliga det att avvisar man den, tror det inte, ja, då avvisar man det eviga livet som man har fått. Då säger man nej tack till denna frikännande dom. Så enligt kristendomen är det bara otron som fördömer. Inte att vi är syndare, för det är vi allihop. Utan att avvisa den frikännande dom som är uttalad för Kristi skull. Och tro, det är alltså att ta emot, lita på, förtrösta på, ta emot Kristus. Hänvisa till Kristi verk för oss. Hänvisa till Kristi rättfärdighet. Det är livet. Den som tar emot mig kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Den som tror på mig har evigt liv, och så vidare. Det är hemligheten. Därmed har vi alltså skrivit under betydelsen igen. Nu måste jag hinna säga något om olika teorier som finns om Kristus. Detta oerhörda, det är det många som avvisar på olika sätt. Och det är ju inte konstigt. Naturligt att man skjuter detta ifrån sig på olika vis. Men man har väldiga problem att kunna motbevisa det. Man kan säga att de kristna kan ju inte bevisa. Vi kan inte visa en videofilm. Vi har ingen möjlighet att fara tillbaka och vara där, utan vi har bara de som var där då att hänvisa till. Och de kristna litar på dessa vittnen. De vet att det var inte vilka vittnen som helst, utan det var grundligt utvalda vittnen av Kristus som noggrant skulle registrera och inte säga någonting annat än vad de faktiskt har sett och hört. Men kan då de som inte tror motbevisa Kristi uppståndelse? Man säger det kan de inte heller. Så man kan ju på sätt och vis säga att tro står emot tro. Ingen kan motbevisa Kristi uppståndelse. Man har försökt och man har lanserat olika teorier. Jag ska nämna några i all hast. För det första, svimningsteorin. Svimningsteori. Det vill säga att lärjungarna inbillade sig att Jesus var död, men det var han egentligen inte, utan han hade bara svimmat av. Och då kan man ju bara hänvisa till texterna som visar att det är både vänner och fiender till Jesus är helt och hållet övertygade om att Jesus är verkligen död. Soldaterna konstaterar att han är död. De tittar på de tre avrättade och de ser att den ene rövaren, för att vara helt säker på att han är död, eller han är inte riktigt död, så krossar de benen på den andra också. När de ser Jesus så säger de, behöver inte krossa någon ben på honom, han är redan död. Texten är, han är död, han har givit upp andan. Men för säkerhets skull, för att det ska råda minsta tvivel, så tar de ett spjut och kör upp det i sidan på Jesus. Och därur kommer blod och vatten. Han var död. Så att det är inte de kristna som påstår att han är död, bara, inte bara vännerna, utan också soldaterna och Jesu fiender. Han dog verkligen på korset. Enligt Koranen så talas det om skendöd. Och det finns en teori om att Jesus hade smittit ner från korset och någon annan hade gått upp i hans ställe, och man har gjort filmer om det där, och att han stack till Indien. Och det finns grupper som tror att att Jesus har en grav i Srinagar i Indien och sådana saker och allt möjligt. Men svimningsteorin och skendödsteorin, den kan man säga omöjlig att upprätthålla. Då har vi för det andra stöldteorin. Och det var ju den som judarnas ledare spred ut. Och de betalade soldaterna en stor summa pengar för att de skulle sprida ut den. Men då kan man komma ihåg att såväl judarnas ledare som romarnas ledare, Pontius Pilatus, var ytterst angelägna om att omöjliggöra en stöld. Ingen stöld skulle kunna ske. Man förseglar stenen och man sätter ut vakt. Om lärjungarna stulit kroppen, för det första borde det ha varit omöjligt att kunna göra det. Men om de gjorde det, så hade det varit en lätt sak för myndigheterna att gripa tjuvarna och tvinga dem att ta fram kroppen. Och tänk vilken triumf. Visa upp kroppen. Men alla texter vittnar om att man har inte kunnat det. Man har inte kunnat visa upp kroppen. En tredje teori är hallucinationsteori. Och den har vi redan motbevisat, kan vi säga. Lärjungarna hade ju inte lätt för att tro att Jesus hade uppstått. När kvinnorna kom och såg att graven var tom, de kunde inte tänka sig att de var uppstått. Så det var inte något önsketänkande, så att de liksom drömde om att Jesus, han står nog upp, och det går de och tänker på hela tiden, så att till slut så det man tror kanske kan hända, så får man för sig att det har hänt. Man hallucinerar. Utan tvärtom var det så att de hade inte en blekaste tanke på det. De hade inte lätt för att tro att han hade uppstått. Och när de till och med får se honom, så är de först tveksamma och undrande. Kristus visade sig för dem vid skilda tider, under skilda omständigheter och för skilda grupper. Det är inte så att han bara visade sig för en eller för två. Och inte bara vid ett tillfälle eller två, utan vid en rad olika tillfällen och för en rad olika grupper. Inte för två vittnen eller fem vittnen. Till och med för 500 stycken på en gång vid ett tillfälle. De såg honom, de åt med honom, de vidrörde honom, och de övertygades på ett mycket påtagligt sätt om det faktum att han hade verkligen uppstått. Så här står det i Apostlagärningarna 1:3. För dem visade han sig efter sitt lidande och gav dem sedan många säkra bevis på att han levde. I det att han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om det som rör Guds rike. Alltså enligt lärjungarna och apostlarna, så är det säkra bevis och många bevis och många tillfällen. Och vi har naturligtvis bara deras vittnesbörd att bygga på. I Apostlagärningarna 2:32 står det: denne Jesus har Gud uppväckt, vi kan alla vittna om den saken. Och det var också ju kriteriet på en apostel, att man måste ha varit med, man måste ha följt skeendet från det att Jesus börjar sin offentliga verksamhet när han blir döpt av Johannes Döparen till dess att han fullbordar sitt verk med påsken. När Judas Iskariot hade gått och hängt sig och man ska utse en ersättare, så gör man en undersökning. Finns det några som har varit med och sett och hört alltihop från början? Sen har man två säkra kandidater och så kastar man lott om dem. Dels Josef och dels Mattias. Och lotten faller på Mattias. Och då säger man just detta, att den som ska utses, han måste ha sett och hört allt sammans. En fjärde teori är den här bedrägeriteorin. Att det är en bluff alltså. Men om det var en bluff, ett bedrägeri, man gör ett trick helt enkelt för att lura judarna, då hade judarna lätt kunnat bevisa att det var en bluff, att det var ett bedrägeri. Och dessutom, kan någon vettig människa anta att dessa lärjungar skulle ha utstått förföljelse och död om de inte verkligen sett och hört de ting som de predikade? I Apostlagärningarna 4:20 står det: vi för vår del kan inte tiga med det som vi har sett och hört. Det där är en standardformulering i Nya Testamentet. Det vi har sett och hört, det förkunnar vi. Det vi har sett och hört och med våra händer tagit på, det förkunnar vi. Man vill alltså betona att det man förkunnar har fakticitetsgrundval. När Johannes skriver sitt första brev, då börjar han så här: det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det våra blickar vilade på och våra händer rörde vid, det förkunnar vi. Ja, det, jag ser att tiden är nu ute. Jag kan avsluta med två bibelcitat. När man väljer ersättaren efter Judas Iskariot bland de två kandidaterna, då säger man så här: en av dem bör få uppdraget att tillsammans med oss vittna om hans uppståndelse. Det måste alltså vara en som har sett och hört. Och det viktigaste vittnesbördet, det är alltså att Kristus lever, han har verkligen uppstått. När man missionerar på nya ställen och Paulus kommer till Thessaloniki i norra Grekland enligt Apostlagärningarna 17, då står det att Paulus utlade skrifterna, han klargjorde deras mening och han visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Så Jesu lidande, död och uppståndelse är alltså själva centrum i missionen. Och slutligen, jag avslutar med 1 Petri 1:3, en lovprisning som också tar in i lovprisningen Kristi uppståndelse. Lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som i sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Alltså, tack vare Kristi uppståndelse har vi ett levande hopp, för därigenom har en frikännande dom avkunnats. Kristi rättfärdighet räknas som vår egen.